1-1 mot Gent och 2-2 mot Arsenal. I veckan väntar två väldigt viktiga matcher och först retur mot Gent spelas på torsdag och därefter en 6-poängsmatch mot Bournemouth väntar. Men vi börjar med gårdagens match. Vad är dina tankar, Peter?
Äntligen gör vi något som vi inte förväntas göra. Vi tar poäng mot ett lag som ligger 34 poäng, eller var det 44 poäng för oss? 44 var det, va? Det här var, skulle jag säga, ingen som hade förväntat sig med handen på hjärtat. Vi ligger under med 2-0 efter 10 minuter. Och jag satt och skrev en anteckning till mig själv. Gå inte på Arsenal-matcher i fortsättningen. Jag var där 2016 när vi fick stryk mot Alexis Sanchez med 5-1 på London Stadium. Och det var alldeles bedrövligt. Och det här kändes som att det mycket väl kunde sluta minst lika deprimerande. Sen hände ju någonting. De går väl ner lite grann i varv medan vi drar på. Fortsätter. Blir inte knäckta av den här inledningen som ju hade varit så oerhört enkelt att bli. För det är ju alldeles för enkelt att göra mål på oss. De här två målen de gör. Jag vet inte om vi gör så himla mycket fel. Vi gör det så otroligt lätt för dem. Bollen går som på ett snöre, men det finns liksom inget i vägen. Och ingen som liksom gör den här lilla extra grejen. Utan plötsligt så bara puff, puff, och så är det 2-0. Eller 0-2. Sen tycker jag vi arbetar oss in i det på ett bra sätt. Genom att inte sluta. Genom att ändå försöka. Något som vi inte har sett så mycket av den här säsongen. Oftast har det bara varit att lägga oss på rygg och dö som har hjälpt. Och det ser vi inte här. Och när vi sammanfattar matchen för helt och hållet så tycker jag att vi i andra halvlek är betydligt närmare att sätta ett segermål än vad de är att göra ett. Även om de har en hel del mer boll de sista 20 minuterna när vi blir lite oroliga, så är det en som skapar chanserna. Och det är klart, matchavgörande ögonblick är naturligtvis när de bommar sin straff och vi strax efter trampar dojan av foten på deras spelare och får inkastet med oss. Men ibland behöver man ha lite flyt. Och det hade vi nu. Och det var vi värda. Så ja.
Ja, jag håller helt med. Alltså, vi var verkligen värda det där lilla flytet som vi fick. Och jag var helt säker efter första 10 att de skulle hammer us fullständigt. Alltså. Men vi reste oss, det var otroligt starkt gjort. Vad ser du, Ruffe?
Jag måste berätta för Peter då, som inte var med på den digitala pubträffen igår, att det var en kille som tippade 2-2. Så att någon var det som faktiskt trodde på det.
Fantastiskt.
Ja, jag tillsammans med någon annan tippade ju 0-4. Och det var jag rätt trygg i att det skulle bli efter 10 minuter. Om man bara tittar på de där målen då. Det första målet är för mig, det är ju så fall. Först gör han ju, det han gör lite för ofta, det är att han ligger lägre än mittbackarna i försvaret. Och därmed så upphäver han en offside. Och han gjorde precis samma, vilken match det nu var för inte så länge sedan. Och det andra målet, där har Creswell fått en del skit. Men jag tycker faktiskt det är Benrahma som inte följer Ødegaard. För Creswell är fullt upptagen med Saka inne i straffområdet. Och har tagit ett halvt steg in mot mitten, och ett halvt steg kanske betyder 10 meter, för att Saka har gått in där, och då är hans jobb att följa Saka snarare än att släppa honom och titta vad som händer. Det måste vara en mittfältare som följer Ødegaard, och det är Benrahma i detta fallet. Och så står
Rice var ganska tydlig med det också.
Ja, absolut. Absolut. Jag håller med dig. Och sen har vi ju faktiskt lite flyt här när de väljer att inte driva på samma tempo, precis som du sa, Peter, utan gå ner i fart, så kommer vi in i matchen. Och så får vi en straff där som jag tycker är rätt, även om jag var orolig när det såg ut som Rice kanske hade händerna på bollen någon sekund där också, eller tiondel sekund. Sen får man ju ge Berama, han är ju stensäker från straffpunkten varenda gång. Han skulle vi ju satt från början på säsongen, så hade vi haft några poäng till. Och sen håller jag med där, det är ju vi som är närmare ett mål förutom straffen, och som Frida Faglund kallar för sliding doors moment när Arsenal tittar tillbaka och har blivit tvåa i ligan istället för att vinna den. Och sen så upp då och Kerer faktiskt målpassare här fram till Bowen som jag tycker gör det bra. Det är svårt att skjuta den på volley halvvolley när den kommer från det hållet, skjuta med vänsterfoten. Ja, och sen fortsätter vi. Sen var jag ju jättenervös de sista minuterna, för det här var ju verkligen en bonuspoäng, verkligen någonting som vi inte hade räknat med. Och Arsenal, som du säger, de har med och de skruvar ju upp tempot, men då är vi med i matchen, vi är mer fokuserade, vi har publiken på vår sida, och hade vi bara spelat så här lite oftare mot till och med lite sämre lag, så hade vi legat på en annan position i ligan. Så enkelt är det. Så jag håller med dig i stort sett i allt du säger, Peter. Jag kommer inte på någonting som jag inte höll med om.
Om vi ser till mer, går in på spelarprestationer, var det någon ni tyckte stack ut i den bemärkelsen?
Ja, right. Ja,
ja, och det du var inne på, det du var inne på Bekere, det är ju hans klart bästa match i tröjan.
Ja, och jag var ju,
men Rice var ju fantastisk.
Jag blev jättenervös. Ja,
det tror jag alla var.
Ja. Både Ogbon och Agüero skadar sig på något vis, om det är under uppvärmning eller känner av någon liten sjukdom eller vad det nu är. Utan först var det Ogbon som försvann, och då skulle Agüero gå in där, och 5 minuter senare så är Agüero borta också.
Precis, och sen så kliver då Kerer in, som har varit allt annat än säkerheten själv den här säsongen, och han får gå in som vänster inneback, vilket han ju med all önskvärd tydlighet visade att vänster ytterback var han definitivt inte. Så det är klart att, och vi möter då Arsenal som kanske är då, ja, än så länge så är det ju det bästa laget i serien. De leder ju fortfarande trots allt ligan. Ja. Så det får jag säga, det är imponerande. Nu var ju inte han bäst i laget, för det var du inne på. Rice var ju immens. Mm. Han klev ner som en tredje inneback i uppställsfasen, för att sen 10 sekunder, eller inte 10 sekunder, 3 sekunder senare var liksom på strax utanför straffområdet och var med där på motståndarnas plan, Alva. Så han var verkligen överallt mellan straffområdena idag, eller igår.
Ja, ja. Mm. Absolut. Jag tycker det var någon som skrev det, vi kommer till frågorna sen, men jag tycker och har tyckt ett tag att Bowen mer och mer är tillbaka på väg där han var i fjol faktiskt.
Mm. Ja, men det är just det som är så viktigt. Alltså, det är alltså att Rice som lagkapten och vår i särklass bästa spelare, eller i alla fall den spelare med i särklass högsta nivå så att säga, han, Bowen, de måste vara så här bra för att vi ska kunna rädda det här. Och det här, så på det sättet är det också det här verkligen ett fall framåt.
Ja, och skillnaden är ju mot andra säsonger, eller de senaste säsongerna, är ju att vi är vansinnigt ojämna. Och även om Bowen har matcher där han är betydligt närmare sitt högsta nivå än man var i höstas, så har han fortfarande väldigt, väldigt djupa dalar som hela laget har. Om vi bara tittar tillbaka de sista matcherna, så även vinstmatcherna har vi ju spelat halvdant i. Men absolut på väg åt rätt håll. Och här igår var han riktigt bra.
Mm, absolut, och jag tycker även, förutom att man inte förstår offside-regeln, så tycker jag att Sofall också är på väg tillbaka till någonting som liknar det som han var när han kom för något år sedan.
Ja, och det håller jag också med om. Och sen så är det väl så att jag ser inte riktigt att vi har något alternativ i alla fall. Utan han är det bästa. Nej, det har vi kan inte spela för tillfället.
Ja, och sen får jag säga, och det har jag ju försökt säga hela säsongen, även om jag har haft fel någon enstaka match. Jag är ju betydligt lugnare med Cresswell än Emerson, och dessutom så får vi en inläggsfot som gör att våra hörnor och frisparkar helt plötsligt börjar bli farliga igen.
Ja. Ja, han var ju bra i höstas när laget var rätt dåligt. Sen har ju han också haft en sämre tid under vintern efter VM och sådär, men och då har han också varit petad en hel del. Det är ju hans snabbhet som bedrar honom. Men ja. Spelar vi lågt, och framförallt spelar vi som nu Moise har backat bak till och försöker spela spelare med hjärta kanske snarare framför förmåga, så blir han given.
Ja, absolut.
Och vi behöver ha spelare som spelar med hjärtat nu, så att det är liksom inget, det är inga konstigheter.
Nej, verkligen inte.
Nej, det är välkommet.
Ja.
Yes.
Vi har ju några frågor om den här matchen. Ska vi ta dem nu direkt?
Det kan vi göra. Det skadar inte. Vi kan börja med Anders Elleman som skriver: härligt att se West Ham kämpa och spela så bra. Det känns som en viktig poäng. Jag tror att en seger i nästa ligamatch mot Bournemouth, fick skriva 34 poäng, kanske kan räcka för nytt kontrakt. Vad tror ni? Men om det fortsätter spela så här bra, tror jag det blir poäng i fler matcher, kanske främst mot Bournemouth, Palace, Brentford, Leeds, Leicester. Jag tror att vi kan nå över 38 poäng. Vad tror ni?
Han har aldrig varit så positiv, Elleman, som han är här. Och en fluga gör ingen sommar, även om vi har tagit 7 poäng på de 4 senaste. Så möter vi då ett Bournemouth som är i toppform, och Crystal Palace som ju nästan är det bästa laget i ligan för närvarande. Så att vi ska få ihop en 4-5 poäng till på de 8 matcher som återstår. Och det bör vi göra, och framförallt med Leeds hemma. Men vi får inte hamna i ett läge där vi fortfarande riskerar att ramla ut i sista matchen genom att Leicester räddar sig själva genom att slå. Alltså det är ett scenario som jag är väldigt orolig för. Så att vi börjar, Elleman, med att ta 4-5 pinnar till. Och sen böjer jag mig för din prognos här.
Men jag håller helt med om att fortsätter de spela så här som vi gjorde i den här matchen mot Arsenal, då kommer vi att ta de här poängen, och det är ganska, ganska komfortabelt. Men det är också så att motståndet bjuder ju in på olika sätt till att spela olika bra, och jag tror att det kommer att vara lite mer krampaktigt mot lagen som vi slåss mot i bottenstriden. Sen är vi ett bättre lag än dem, och det får vi då. Jag menar, när han sätter upp de här matcherna som han sätter här, så känns det ändå som att det finns ju poängchanser. Och har vi lite flyt, så är det ju som vi var inne på här om veckan. April kan ju rädda säsongen helt och hållet. Vi kan vara klara efter april i princip. Men vi kan också stå kvar på 31 poäng och ha nästa lag på nedflyttningsplats på 30 bakom oss.
Ja. För du började ju, vilket naturligtvis inte är så konstigt, ändå på något vis börja skikta sig bland de här lagen som är där nere. Men vi får ju faktiskt säga att Crystal Palace är klara nu, de har 36 poäng. Och Wolves är på väg att bli klara också med 34, och Bournemouth slår de oss på söndag, då är de också klara. Så att det börjar bli mindre och mindre lag. Å andra sidan kan vi då säga att Southampton, tycker jag faktiskt att vi kan säga att de kommer att åka ut nu. De möter de Arsenal borta på lördag. Och de har 4 poäng upp till översträcket, sämre målskillnad. Och något av de andra lagen tar ju poäng här.
Om man tittar på de 4 närmaste matcherna, det var någon sajt jag var inne på som brukar göra en sån redovisning, så hade vi på de kommande 4 matcherna så har ju vi, möter vi ett genomsnittligt det svåraste motståndet av de här lagen som slåss i botten. Jag tror att genomsnittssiffran på ligaplaceringen just nu var 9 hos oss.
Ja.
Men å andra sidan, om den är 9 eller 11 känns ju som att det kanske är tveksamt om det är så stor skillnad egentligen.
Ja.
Men vi möter Liverpool och Manchester City här, va?
Ja, de kommer här. Mm. Ja, och Bournemouth och Crystal Palace. Och.
Mm. Ja, precis, precis.
Men jag gjorde ju min sån här Premier League prediction igår efter matcherna. Och just nu så är det ju Southampton och Nottingham till början som ramlar. Och det tror jag att de gör också.
Det är så skönt
har inte vunnit på 10 matcher. Ja, men Nottingham har inte vunnit på 10 matcher och ser inte bra ut. Och sen är det faktiskt så att de som ramlar ut i mitt då där, då är det Everton som ramlar ut på målskillnad mot Leicester på, om det var 34 poäng.
Men på det här tipset har vi då 37 eller något sånt där?
Ja, vi har i varje fall mer än 34. Jag tror vi har...
Jag tänker vi har fått ett del pluspoäng nu jämfört
med... Ja, 36-37 något sånt.
Ja,
Jaha. Ja, men det låter som en bra idé.
Ja, så att vi ser, nu är det Leeds Liverpool idag, då håller vi ju på Liverpool naturligtvis. Så att,
givetvis.
Ja. Finns någon mer fråga om matchen?
Flera, vi tar en i taget. Vilgot Gunnarsson, var det här bästa 40-45 minuterna fotboll som West Ham spelat sedan Lyon?
Kanske.
Ja, det är det, säger jag då.
Ja, jag tror faktiskt också det.
Vi var väl rätt så hyfsade i andra halvlek mot hemma mot Fulham i höstas också.
Den var ju riktigt bra.
Ja, men det är ju tangerar på en, det är definitivt en pallplats, Vilgot, säger jag.
Så har vi Andreas Nunes Karos. Han har egentligen två frågor. Dels är det, är Skamacka klar för denna säsong? Alltså, det vill säga, har han spelat färdigt?
Ja, det kan vi utgå för. Han blev opererad nu för några dagar sedan, här i förra veckan. Och de har väl inte satt ner foten och sagt att han är definitivt borta. Men om vi lägger samman pusselbitarna, att han är skadad och operationen gick bra, va? Men opererad, inte fått spela ens när han är frisk, så har han nog gjort sitt den här säsongen. Ja.
Ja, och sen fyller han på med att säga, under Arsenal-matchens första 10 minuter ser man exakt varför Moyes inte helt nöjd med Benrahma.
Ja, det kan man väl säga. Han kommer att visa den på video för Benrahma.
Ja, först måste han prata med tidningarna och hänga ut honom bara.
Ja, men det är nog redan gjort.
Ja, precis. Nej, men...
Och så kommer han ha Rice bredvid sig som kommer att slå ut på armarna och säga, vad fan håller du på med?
Ja, precis. Men, nej, men det, målet har vi redan pratat om, och det vill gå att ta säkert någon annan minnesbild som inte jag kommer ihåg nu, någonting, något felbeslut Benrahma har gjort. Men jag förstår ju varför han har problem med Moyes med Benrahma, men han är fortfarande den spelare som gör mest poäng i laget.
Ja, exakt, ja, verkligen. Men ja, men han attityden är lite problematisk ibland där.
Eller beslutsfattande.
Ja,
är det ju.
Ja, jag
tror inte att han står där och tänker, ja, men jag släpper honom för jag orkar inte, utan jag tror
nej,
att han,
det gör det inte. Nej,
han,
nej.
Han ser inte att det är hans, helt enkelt. Han fattar inte det riktigt där.
Nej, det är riktigt.
Till skillnad då från om vi hade haft Pablo Fornals på den positionen som hade kanske varit så ambitiös att han hade stått på läktaren istället och sprungit. Nej, men jag menar, han hade tagit löpningen. Sen är det inte säkert att han kommit rätt i positionen ändå, naturligtvis.
Ja, verkligen. Henrik Hultman skriver, mycket positivt igår efter den usla inledningen av matchen. Till och med Zuzek var i vägen lite mer som förr. Sorry Jesper, blinkning. Bowen verkar mer och mer på G för varje match och det behöver vi. Tycker igen att Paquetá är en av de bättre. Han kan vara den viktigaste spelaren nästa säsong när Rice lämnat, för det räknar vi ju alla med. Min fråga till er blir då, ska Paquetá ligga längre ner i banan eller ska han vara den offensiva spetsen på mitten? Frågan syftar på både denna och nästa säsong. Vad tycker ni? Svårt att säga om nästa säsong, för vissa när man inte vet vad för spelare vi har att tillgå.
Först och främst, Zuzek hade 2 passningar totalt i första halvlek. Var i vägen är kanske rätt ord.
Jag tror faktiskt det. Jag tror det. Men det var ju inte så, det var inte så att jag tyckte Zuzek stod ut genom att göra en massa felpass hela tiden.
Nej, men han gjorde. Han gjorde ju bara två försök.
Ja, då gör han ju någonting som är lite bättre. För att vi ska inte se Zuzek, och ser vi inte honom så är han ju bättre än när man sitter och retar sig på honom.
Ja, det är dock sant. Det var ju dock roligare förut när vi såg honom göra massa mål.
Ja.
Var han ju, nu hade han väl en nick där, va? Hade han inte det?
Jo, det hade han. Det hade han. Ja. Men backet här där då. Denna säsongen när Rice är kvar, så tror jag ju att Moyes kommer att köra det han kör nu med att de har lite olika roller även under matchen, han och Paquetá, Rice och Zuzek, och ibland är han nere och ibland är han lite uppe. För nästa säsong så måste jag säga, jag måste tro på att vi kan, att han har kommit in i ligan och laget, så att han kan spela där lite bakom forward och inte användas som en halvdefensiv mittfältare. Jag tycker han har börjat visa, precis som Hultman säger här, han har börjat visa en del positiva. Det är han som blir fälld i straffen till exempel och så här. Han är mer med, så är det.
Som jag ser det så är han... Är han en spelare som ska ligga lite längre ner i banan? Han ska inte vara så högt upp som han var i början på säsongen. Jag tror inte att han ska vara det nästa säsong heller. Och vi får nog se till att hitta en roll eller en spelare som kompletterar. Eller som han kommer ju inte att ta Rice position och jobb nästa säsong. Utan där får vi ha någon som ersätter honom. Men däremot så ska vi ju inte behöva ha en Zuzek som slår två passningar per match eller per halvlek på den andra mittfältspositionen. Där måste vi hitta någon som spelar lite mer. Där kan jag mycket väl tänka mig att Paquetá går in. Och det kanske att det blir ett tremanna mittfält. Det beror alldeles på vad vi får för ny tränare naturligtvis. Men kanske en tremanna mittfält så som vi har sett den här säsongen med en annan. Alltså två andra då som kompletterar. Eller en annan tia, eller vad det nu blir för position man får där, va? Det är väl det som är den offensiva mittfältaren.
Men vi tappar ju Rice, som
ja,
Fultman säger. Och sen så,
men jag tror inte Paquetá ska vara en tian.
Ja, jag är inte säker på att jag håller med om det. Men Zuzek vill vi kanske inte heller behålla. Då behöver vi ha två stycken starka mittfältare som vi behöver köpa för Rice-pengarna.
Ja, ändra det. Alltså får ju Paquetá ta den andra rollen.
Ja.
Mm. Alltså på den. Och då behöver du köpa en ny, en ny offensiv mittfältare.
Ja, absolut. Precis. Nu. Ja.
Jag vet inte. Ja. Men vi behöver förstärka mittfältet ganska rejält.
Ja, det råder ingen tvivel om det. Så är det bara.
Och en vänsterback. Och, ja,
vänsterback.
Vi behöver mycket.
Det är ytterbackar och innermittfältare som vi måste
och en forward.
Ja, eller så får vi fan bara helt enkelt se till så att det vi köper funkar framåt. På de andra positionerna har vi ju inga.
Nej, det är riktigt.
Alltså då får han ju resurrect Ings och Skamacka.
Ja.
Och Antonio. Det är ändå tre forwards som borde kunna göra mål.
Men Antonio försvinner förmodligen i sommar. Då behöver vi en forward i vilket fall.
Ja, då blir det ju inte några Moyes kvar. För mer än två skulle vi väl aldrig ha haft. Om inte om inte vi haft sån otur så att vi fick en skada i vintras. Ja, det är svårt. Men vi kommer ju inte ha, det är som vanligt, vi kommer inte ha obegränsat med pengar. I år hade vi nästan det och vi fick ändå inte allt vi behövde.
Nej.
Och i sommar kommer vi förmodligen inte ha så mycket pengar. Tror inte jag. Eller jag har svårt att se att vi skulle ha lika mycket pengar ett år till när det var en
rekord. Ja, det är väl att vi får in 100 miljoner eller 80 för Rice då, som gör att vi kanske har nästan lika mycket pengar, för vi måste ju ändå ha någon typ av transferkassa, och så lägger vi till 80-100 miljoner där.
Precis. Ja. Ja, vi kan återgå till frågan kring matchen sen, men Uffe, du fick ju med dig en fråga gällande nyförvärv där från pubträffen igår. Och det var ju det här, borde vi inte försöka köpa Orban under sommarfönstret? Ung, talangfull för utvecklingsforward, precis vad vi behöver. Vad tror ni om det? Är han en lösning? Skulle han kunna vara en
Jag
lösning?
har ju sett honom för lite, jag har bara sett honom i den matchen i torsdags då. Och han såg väl pigg och fräsch ut i den matchen och har ju varit pigg och fräsch vad man förstår de senaste månaderna också här. Men jag är inte tillräckligt duktig för att titta på någon en match och säga, jo, honom ska vi ha.
Nej, och om vi tänker oss att vi ska köpa en, det är klart att vi ska försöka hitta spelare som har gått lite under radarn och på något sätt eller från lägre, från andra ligor som plötsligt ska kunna göra succé. Men kan vi räkna med att en kille som gått från Norge via Belgien till Premier League på 6 månader går in och är vår huvudmålskytt nästa säsong.
Nej, det tror
Och
vi inte på.
nej, precis. Och kan vi lita på då att Ings och Scamacca levererar målen som vi har så att den killen som vi köper då, Orban i detta fallet, får tid på sig och faktiskt växa in i Premier League-kostymen och så vidare. Jag är inte helt säker på att vi har utrymme för den typen av köp som det ändå, för det jag menar, det kommer ju inte att vara gratis. Orban med sin succé kommer ju att kosta en ansenlig slant, därmed andel av
Ja,
vårt
precis.
transferkassa. Så ja, jag hade gärna sett att vi hade köpt honom, men då måste vi ha råd att göra den chansningen och ha råd att ge det en säsong innan han ska leverera. Jag vet inte, jag är inte säker på att vi har det. Och precis som du sa, Uffe, jag har inte heller sett honom mer än den här matchen. Jag kan bara läsa statistiken och sen så kan jag se vad jag sett i en match och det är ju för lite.
Ja, nej, precis. Vi kan återgå, vi kommer in på matchen mot Gent senare. Men vi är inte riktigt klara med Arsenal-matchen än. Bengt Olsson skriver, Bowen pratade igår i intervjun efter matchen om att det här är den nivån laget egentligen har och behöver ha resten av säsongen. Tror vi att det kan bli en boost av insatsen sista 60 igår och av en vunnen poäng? Jag skulle även vilja höra Jespers tankar kring att han såg matchen bland flera Arsenal-fans. Hur var deras reaktioner på vad som hände med matchen? Sen kring, ja, Bengt fortsätter där. Men till att börja med, tror ni att det kan bli en boost
Ja,
av insatsen?
absolut, absolut.
Ja, det är precis, det tror jag också. Och gällande hur Arsenal-supportrarna, jag såg alltså matchen bland annat med två Arsenal-supportrar. Jag tror att de dels kände att de bjöd in oss i matchen genom att ja, orsaka den där straffen som gav oss 2-1 och att de sen kände att de hade stängt matchen om Saka hade gjort mål på straffen. Och sen så var de väl även väldigt missnöjda med att de inte fick till den här riktiga slutforceringen. Och det väl jag tolka som att vi gjorde någonting väldigt bra så att säga. Men
Men hände inte det som jag pratat om både i pubträffen och förra veckan det här om att det är ett ungt lag som inte har varit i den här situationen. De blev nervösa och stressade.
Det är nog just det som händer. Och de blir liksom jagade så att säga. De kände liksom att City blåser dem. Så att säga. Så att det var nog exakt det som hände. Ja, nej, men Bengt fortsätter. Kring Europaspelet, vågar Moise rotera laget eller köra en mer ordinarie lineup?
Han måste köra en mer ordinarie lineup på fredag eller på
Vi
torsdag.
ska ha så pass bra lag att vi vinner den här matchen. Så enkelt är det.
Ja. Som sagt, vi kommer in på det senare. Och sen så avslutar Bengt med att skriva. Vill även skicka med ett tack till alla som deltog på den digitala pubträffen igår, både innan och efter matchen. Kul med nya bekantskap och en nykomling 13 maj.
Kul.
Ja,
Ja,
och
Bengt.
jag var ju med före matchen och jag kommer inte ihåg exakt hur många vi var, men säg att det var strax under 10 och det är ju väldigt trevligt. Jag önskar det var fler som var med och Bengt skötte det alldeles utmärkt som lite moderator där och jag hade lovat min fru att jag inte skulle prata så mycket, men hon sa till mig efteråt att jag pratade hela tiden. Så det låter inte som jag lyckades i min ambition. Men
Ja.
folk, folk var positiva, och det var en kille där, ursäkta, jag kommer inte ihåg vad han heter, men han var väldigt positiv till podden och berättade att han cyklar en mil till jobbet varje dag och lyssnar på podden. Det är perfekt lyssning, säger han.
Ja, vad kul.
Ja.
Ja, nej, jag ska vara med 13 maj. Det var första jag missade, så att, jag ska se till att inte det händer igen.
Och då kommer inte jag, för då är jag på semester.
Det är ju rätt skönt.
Jag ska också försöka vara med då. Eftersom, eftersom Muffe inte kan då, så då vågar jag. Jag var också bortrest igår, så den 13 maj hoppas jag kunna vara med.
Ja. Jag är i Skottland. Kan jag vara med, så är jag med, men det kan ju vara tveksamt.
Ja. Mm. Kan ju finnas annat att göra då, såklart.
Ja.
Mm. Johan Gustafsson skriver också, man vill helst inte klaga så mycket på insatsen igår då den var mycket bra. Hävdar att Moyes nästan kostar oss matchen då han väntar med byten så länge, trots att flera spelare är sjukt trötta och vi tappar matchen. Varför ser inte Moyes det alla ser?
Jaha. Ja, jag satt när Arteta agerade hela tiden och gjorde sina byten, fem byten gjorde han, och vi inte gjorde det, så kände jag själv att jag hade problem att säga vem ska jag byta ut, för jag tyckte spelet fungerade och lagdelarna fungerade och jag var orolig för att det skulle förstöras om vi bytte in någon. Så att jag är lite på Mojs sida, jag hade också suttit och väntat lite för länge. Sen tycker jag inte att vi tappar matchen för att vi är trötta, utan jag tycker att Arsenal skruvar upp bolltempot igen och försöker hitta det de hade i början, men lyckas inte, för vi har ett bättre självförtroende och står mer rätt och är mer koncentrerade.
Men jag håller med honom. Jag hade också plockat ut Paqueta och jag hade plockat ut Benrahma tidigare i det här. Men nu höll det ju. Så ja, man får väl bara acceptera att det var så. Det, vi är ju inte förvånade över att bytena tar lång tid. Han tänker ju att han har satt sin bästa elva på plan, och det, när de då har löst det så bra, så vill han inte, precis som Uffe säger, inte ändra någonting, för det kan ju leda till något som inte är så bra då.
Ja, absolut.
Men vi blir trötta.
Ja, jo, precis. Och apropå det här med taktik och så där, så skriver Hans Herrod: ändringen av laget, lite taktiken, intensiteten vid olika tillfällen, ställen på planen. Är det en order till Moyes från några i kulisserna, eller bara tur? Vad tror ni?
Ja, med de två alternativen så är det bara tur som är kvar. Det är ingen som har sagt till honom. Han skulle inte köpa att någon talar om för honom vad han skulle göra.
Ja, och jag säger så här, det är självklart precis som du säger, Peter, att det inte är någon som har sagt till honom att sätta upp laget annorlunda. Det jag tycker han har gjort rent personmässigt är att han har plockat in, som du sa, Peter, spelare med lite mer hjärta, och egentligen plockar in de spelarna som har hjälpt honom i två år bakåt här genom bra insatser. Sen oavsett hur gärna vi vill byta ut Moyes och tycker att han är en dinosaurie och det ena med andra, så är det ju som så att han kan ju fotbollen då. Han är den manager som har haft tredje mest Premier League matcher under bältet som manager. Det är klart att han kan en del fotboll, även om vi tycker att han har bytt för sent och sätter upp laget fel och inte lyckas köpa in spelare som han sen kan hantera det ena med det andra. Men någonstans så kan han ju faktiskt en del fotboll.
Mm. Jo, det är klart att han kan det. Ja, och då har vi nästa fråga. Jag tänker att det kan bli en bra övergång också. Så det är Urban Dolma som skriver: jag skulle vilja höra era tankar hur ett lag som kan uppträda så håglöst som de senaste matcherna plus det kan vändas som en hand och spela som igår.
Ja, alltså den här. Ja, och någonstans så att de känner här, vi får målet i rätt tid. De känner att vi faktiskt får lite träff på dem framåt, och får vi träff på dem framåt, varje inkast, varje hörna är ju farlig, och det är inte de bara som rullar boll runt våra ibland förvirrade försvarare, utan jag tror de känner att vi faktiskt fick träff på dem.
Och så tror jag att här förväntar sig ingen, ja, förutom han som hade tippat 2-2 på vår träff då igår. Men det är i princip ingen som förväntar sig någonting utifrån den här matchen. Så plötsligt, och vi ligger dessutom under med 0-2 efter 10 minuter där de bara har gjort som de har velat under 3-4 minuter där. Det finns liksom inget mer som kan gå åt helvete egentligen, utan nu plötsligt spelar de helt utan press och kan sänka axlarna och liksom spela lite för stoltheten kanske, och det är väl det hjärtat kommer in då. Och jag tänker att kanske några välvalda från, jag menar, Rice verkade ju vara ganska verbal under matchen. Han kanske kunde jaga igång dem lite grann också. Ja, det är så mycket sådana små saker som samspelar här, tror jag, för att det skulle kunna bli så här. 0-2 i en match mot Everton eller Leeds eller så hade nog varit mycket svårare att resa sig i egentligen.
Ja, och det där,
minus att de är mycket sämre då naturligtvis, men ja, vad sa du?
Men det är lite grann det där att vi behöver misslyckas innan vi kan slappna av lite grann, va?
Ja.
Så att, men om vi då ska hugga på, vad var det? Det är Urban Dahlman, va? Och apropå uddlösa insatser då, så kan vi väl gå över håglös till den där. Håglös, ja, kan vi gå över till den där Europa-matchen från förra veckan, för det var länge sedan jag var så upprörd som jag var då. Jag skrev ju i vår chatt att det här var Lanzinis sista match i en West Ham-tröja, vilket jag tror att var. Och Ben Johnson var ju så dålig så att det var ju helt otroligt. Med flera. Paketa gjorde mer på när han nu kom in 7-10 minuter än vad den bästa spelaren gjorde på resten av matchen.
Nej, alltså vi var förskräckliga, och jag hade den matchen i bakhuvudet när vi gick in mot Arsenal och tänkte att det här är ju så kört, så alltså, det finns ju inte, för att vi var så otroligt dåliga mot Gent. Det var initiativ, vi såg det, alltså vi fick dem för fan att se ut som Barcelona.
Precis. Nej, jag blev mycket upphåll.
Det var ju en förlängning på Fulham-matchen och Newcastle-matchen. Alltså vi har ju inte varit bra på länge där. Och, tror att man gick in lite grann. Dels så var det väl 7 ändringar eller 6 ändringar eller vad det nu var till den matchen från matchen innan, som då resulterade i 7 nya till matchen mot Arsenal. Ja, jag tror inte att man... Jag tror att man gick in med en inställning som återigen var lite så här brittiskt arrogant. Även om inte vi kanske har så många britter i laget, så tror vi att det här löser vi utan att vi behöver göra så mycket. För vi är mycket, mycket bättre än vad de här är. Och det straffar sig. För så bra är vi inte, och framförallt inte med det självförtroendet som vårt lag har nu, och framförallt inte när vi ställer upp med reserverna eller större delen av reservlaget.
Precis.
Ja, nej, verkligen. Och det fick vi ett tecken på. Men hur är känslan inför returen då? Alltså, har vi på något sätt blivit mer ödmjuka nu och kommer klara av det här, eller hur är känslan?
Ja, men det tror jag. Det tror jag. Vi spelar hemma vi spelar på hemmaplan, och vi kommer att ställa upp ett starkare lag. Vi fick 1-1 med oss på bortamatchen.
På uselt spel.
Ja, precis. Så,
jag tror att vi löser det, men jag tror inte att vi kan ju inte bara ställa ut skorna, utan vi får ju faktiskt fortsätta med samma glöd som vi hade mot Arsenal här.
Ja. Och det här är ju naturligtvis Mojs drömscenario hade ju varit att vi hade städat av dem med 2-0 borta, precis som vi har gjort i alla andra bortamatcher den här Europa-turnén som vi har varit ute på. I princip så har det varit det så. Och då hade vi ju återigen kunnat ställa reservlaget på planen nu på torsdag, för att sen ha bästa laget igen på söndag. Nu har vi inte riktigt råd med det om vi vill gå vidare i Europa.
Ja, det
Vilket
vill vi.
förutsätter att
Absolut.
Mojs vill. Och i synnerhet nu när vi har tagit ganska många poäng här på de senaste matcherna.
Precis.
Ja, spelet är, ja, förutom att Arsenal har varit uselt, men poängen har ändå kommit, så att nej, men det är väl klart att då har vi ändå gett oss själva möjligheten att satsa på Conference League.
Precis.
Men då måste vi ju, som Peter brukar säga, ta tag i det på ett helt annat sätt mot vad vi gjorde i torsdags, för det var alltså beklämmande.
Ja, så var det. Det var inte mycket att skriva hem om, som man säger.
Nej, exakt.
Och så var det var katastrof dessutom på det.
Ja, saker och ting blir inte mer rätt nu för tiden än vad de var förr i tiden.
Nej. Nej, det var faktiskt pinsamt.
Absolut.
Nej, det var ett riktigt debacle. Men om man då blickar framåt, det är klart att det är en bit framåt och det är en match emellan. Men samtidigt, vi har ju en riktig sexpoängsmatch mot Bournemouth sen på söndag. Hur mår ni inför den?
Vi brukar väl traditionellt sett ha rätt så svårt borta mot Bournemouth, har vi inte det?
Vi har ju slagit dem
Åtminstone.
någon gång där, men vi hade ju också någon katastrof där. Men det är ju för att Callum Wilson har spelat där. Det är
Precis,
därför
jag
vi har
tänkte precis
problem.
säga att det var ju på Wilsons tid.
Det
Nu
är
är inte
därför
han
vi har
kvar.
problem. Men de har ju vunnit tre av sina fyra senaste nu. Och jag har väl också bra självförtroende, även de fick kritik för att de inte är värda att vinna mot Brighton, precis som vi inte var värda att vinna mot Fulham. Men jag tror att det kan bli en rätt så jämn match. Oavgjort är väl inget omöjligt tips, men den kan gå åt bägge håll. Och måste jag peka åt något håll så tror jag nog att Bournemouth kan ta den där matchen.
Vi har fem, om man tittar på head to head mellan Bournemouth och West Ham så har vi fem vinster, tre oavgjorda och fem förluster då
Ja,
på de
det stämmer ju lite
15.
med vad jag sa då.
Men är det nästan då att vi kanske får vara nöjda om vi får med oss en poäng? Alltså att vi ska gå för
Absolut.
seger, men...
Det beror ju på hur matchen ser ut, men är det någon som erbjuder mig ett oerhört resultat så tar jag det här och nu.
Nej, jag vill spela en skitdålig match till där vi tar en vinst med 1-0. Alltså.
Jag vill också ta en vinst, men jag vill att vi spelar bra. Alltså, jag tror inte vi kan göra en full hem en gång till på så kort tid.
Nej.
Alltså att spela så dåligt och få med oss en seger. Jag tror att vi måste steppa upp för att ha chans mot Bournemouth. Men jag tror att vi kan det också.
Ja.
Ja, den som lever får se. Har ni något mer att tillägga kring det, eller ska vi gå vidare?
Sen har vi ju, vi vet ju inte när vi spelar in nästa på det nu, men sen har vi ju FA Youth Cup-final på
Just det.
tisdag nästa vecka,
Just
och
det.
den är ju också otroligt spännande.
Mot
Vilken
Arsenal,
dag
va?
sa du? Vilken dag sa
Arsenal
du att det var?
borta. Vad sa du? Det är på
Vilken dag
tisdag.
sa du? Tisdag.
Tisdag den
Så
25.
att det är bra.
Vilken tid?
20 svensk tid tror jag att det var.
Fy fan vad trevligt. Ja,
Ja, vi
den ska vi...
slog ju Arsenal i helgen som du sa där.
Ja. Jag vet inte vad det blev, den matchen.
2-0.
Ja, precis.
På vår träningsarena.
Ja, precis.
Å andra sidan säger de att det är generalrepetitionen före premiären ska gå åt helvete. Så att vi får väl hoppas att det där var ett gott omen och inget annat.
Ja,
Nej, men det ska bli jättekul.
Ja.
Bra poäng där uppe.
Ja.
Vi har en fråga kvar och det är Georg Nordin som skriver: är det slut på ägarbytediskussionerna för West Ham?
Och då är det ju, då, jag såg ju den här frågan innan och då undrar jag det där. Ägarbytesdiskussioner, då måste ju Georg, som är en mycket trevlig man vill jag säga, referera till löst supportersnack, för att West Ham har ju aldrig pratat om några ägarbyten. Utan det är ju väldigt mycket vi som spekulerar att nu kommer Kretinski och vad händer nu när Goal gick bort och det och hans dotter gick bort och det ena med det andra. Men Det är ju väldigt mycket rykten, men nej, det kommer inte vara slut med det om vi pratar om dem.
Men det som har varit är väl att man i 10 års tid nu har pratat om det här magiska tillfället när den här skatten för...
Men det är fortfarande supportrarna som har pratat om.
Ja, eller supportrar, men rapporter i media är det väl i alla fall som har varit under 10 års tid att det är mars som gäller. Och ja, där har han ju rätt. Det har ju inte sagts något mer, men där har det ju också varit 2 dödsfall i familjen Gold. Och vi har ju redan en Kretinski som har klivit in lite i förtid på åtminstone 20+% Så just nu så är det väl inte så mycket som händer. Som vi märker av i alla fall, precis som du säger.
Ja, och jag, när du säger media så skulle jag ju fortfarande säga att det är ju inte de stora engelska tidningarna som har spekulerat i detta, utan det är ju snarare på West Ham-forum som Kumb och så vidare, West Ham Way. Det är där det har diskuterats och skrivits. Men du har helt rätt att mars 2023 har ju varit hela tiden att från och med då så kan vi sälja klubben utan skatteeffekt för Sullivan & Gold.
Ja, och det har ju varit ute i de allmänna medierna under den här 10-årsperioden. Det har ju diskuterats avigt och rätt i artiklar på tid i olika tidningar. Också, förutom att det naturligtvis är mycket diskussioner bland supportrar. Supportrar som önskar.
Ja, det här är precis. Nej, sista ordet är inte vad sagt än. Men Kretinski då?
Det är bara att se. Jag menar, hur det än är så är ju inte David Sullivan någon ungdom längre.
Nej.
Så förr eller senare kommer vi komma till ett läge där ägarstrukturen blir annorlunda. Oavsett om det är hans söner som tar över hans eller om... Alltså, det är klart att det här kommer att rulla på. Men just nu så är det inte mycket prat om det.
Nej, och vi har inga rykten om några sådana här länder från Gulfen som skulle vara intresserade av oss och så vidare. Så att, nej, jag tror att vi har större saker och se till att vi klarar av att hålla oss kvar i serien istället.
Mm. Ja, vill jag i alla fall återkomma till ägarfrågan.
Och det hänger ju samman för att ingen vill ju köpa klubben nu innan man vet var de kommer att vara nästa säsong. De kommer ju rasa i värde, eller vad man kan få för klubben ifall vi är ett championship-lag.
Ja, precis. Så är det.
Mm. Ja, det är riktigt. Ja, nej, vi lär få anledning att återkomma ämnet.
Mm.
Mm, men det var frågorna det. Är det något mer ni vill tillägga innan vi rundar av?
Nej, jag har faktiskt inte någonting nu här. Ja, det är ju att Masako har lämnat oss för permanent nu och gått till Besiktas, som jag säger. Besiktas. Så att det är ju klart nu att han har lämnat klubben. Och det är väl inte jättemånga som är ledsna för det. Framförallt inte den lyssnaren som för något år sedan kallade honom för den sämsta fotbollsspelaren genom tiderna.
Nej. Nej. Nej, men tack för den här tiden. Det har varit en spännande bekantskap kan vi säga.
Ja, och vi har ju målet, avgörande målet mot Chelsea. Det är det man kommer ihåg honom för. Och sen så när han spottade någon Blackburn-spelare i ansiktet i FA-cupen så han blev utvisad och vi förlorade med 2-0 där. Det kommer jag också ihåg.
Mm.
Ja, och hans debut där han valde att ta bollen med händerna 2 gånger och första gången inte upptäcktes av domaren för att sen i nästa gång då när han tänkte nu testar jag igen, drog på sig en straff. Det kändes stabilt tyckte jag.
Jo. Han var en duktig back på sina vis. Det var ju bara det att han inte kunde försvara.
Ja, exakt.
Nej, han var inte bra. Han kunde springa, det var det han kunde. Nej, men alltså, nu går vi skilda vägar och det är nog bäst för båda parter.
En En sak som jag läste nu är att vi har haft hittills den här säsongen, inklusive då Arsenal-matchen, har haft nästan 1 miljon besökare på London Stadium. Jag tror att vi låg på 999 500 eller något sånt där.
Ja.
Så vi är tvåa i England upp till 1 miljon.
Det är bra.
Det är riktigt fint det. Ja, det är trevligt att folk besöker nya arenan.
Ja, absolut. Och jag kan ju tänka mig att det var riktigt bra stämning igår efter den dåliga inledningen, om man säger, under andra halvlek. För det blir bra stämning där när vi sätter den sidan till.
Ja, helt klart. Och det är väl det vi har pratat om tidigare, att det är lite sådana här matcher vi behöver för att bygga upp ett nytt hemma fortsatt säga.
Ja, och skapa lite minnen och...
Exakt.
Ja, man bygger ju inte upp det man hade på 100 år på en annan arena, eller drygt 100 år. Det görs ju inte i en handvändning, naturligtvis.
Nej. Och dessutom en bättre fotbollsarena, så att det är svårt.
Nej, ja, verkligen. Men det finns ju ändå potential i London Stadium. Så vi hoppas att vi kan bygga vidare på det där och bygga upp en ny lite hemmakänsla, så att säga.
Mm.
Ja, vad säger ni? Ska vi låta det bli slutordet då?
Det gör vi.
Ja, då säger vi så. Då säger vi så. Tack för den här veckan, så hörs vi igen nästa vecka. Vi kan försöka få in en podd före FA Youth Cup-finalen. Så att så säger vi, come and join us with five blommor. Sen vi är ute, vi hörs igen. Hej då.
Hej då.
Hej då.
Tack för idag.